Hej och välkommen tillbaka till ett nytt NFL Supporter-dokumentär. Podden där vi gräver efter gamla historier som är värda ett varv till i rampljuset. Jag som är er värd i dessa eskapader är som vanligt Per Fogelin. Mig finner ni på Twitter eller X som det tydligen heter numera under @FogelinPer. Idag ska vi ta oss an ett ämne som vi tangerat tidigare och framförallt ska vi ta oss an en person, eller roll på sätt och vis, som figurerat många gånger i denna podd. Aldrig direkt som huvudperson, men ofta som en bifigur som passerar revy på något sätt. Idag ska vi ta oss tillbaka till 1963, ett år som präglades av utmaningar, triumfer och tragedier och där ligans commissioner Pete Rozelle stod i centrum av händelserna. Ett år som inte bara formade NFL, utan också ledde till att Rozelle prisades som Sports Illustrated Sportsman of the Year. Vi kommer göra detta genom att utforska tre nyckelmoment från detta episka år. En skandal som utmanade ligans integritet. Det hjärtskärande beslutet att spela matcher efter mordet på president Kennedy. Och en lagändring som blev en byggsten för NFLs framgång. Så låt oss resa tillbaka i tiden och fördjupa oss i 1963 och den legendariska vdn Pete Rozelle.
Right side for Dyson. He dives for the end zone.
Didn't make it.
No good. Wide right.
Just win, baby.
Due to the various uncertainties surrounding my position as it relates to the team's new ownership, I've decided to resign as the head coach of the New York Jets.
Four words. This one's for John.
Som commissioner i NFL, eller VD som vi brukar slarvigt kalla det här i podden, så har man en extremt stor roll att spela. När du tar det jobbet handlar det inte om du kommer påverka NFLs historia, utan hur. Det är helt enkelt dina beslut som kommer påverka ligan under det året du har jobbet. Visst har du folk omkring dig som hjälper till, men massmedialt och i historieböckerna kommer det alltid framstå som att du helt ensam skötte allt från avstängningar till städningen på kontoret under just dessa år. Således kan den här historien även lära oss lite om hur ensamt och pressande detta jobb kan vara. Något som ofta märks när vi pratar om dagens huvudperson som ofta återkom till händelserna från just det här året, när han i efterhand blir ombedd att reflektera över sin karriär. Det här avsnittet skulle kunna handla om så mycket egentligen. Vi skulle kunna prata om expansionen av ligan, nya arenor, nya ägare, stora affärer med stora siffror. För 1963 var ett intensivt år för alla som jobbade med NFL, och AFL för den delen. Ja, vi kanske även borde prata om den här schism som pågick mellan ligorna AFL och NFL. För detta var ju trots allt en tid där det fanns två ligor som konkurrerade med varandra. Det bråket och slutliga försoning ber vi dock att få återkomma till vid ett annat tillfälle. Ja, varför tänker du kanske? Ja, bland annat för att ämnet är oerhört stort och förtjänar ett eget avsnitt, eller kanske till och med två. Så, om vi ska välja. Dessutom måste jag ju ha något att prata om en annan gång, så att man får ju vara lite smart här som poddmakare. Så där får ni helt enkelt vänta lite, så ber vi att få återkomma till schismen mellan AFL och NFL. Nej, istället tänkte vi upplägget så här idag. Vi ska ta oss en titt på 1963 genom tre nyckelmoment, eller frågor som vi säger så, som kommer att forma ligan och Pete Rozelles legacy, hans arv. Innan vi startar med punkt nummer ett så är det kanske ändå på plats med en väldigt snabb recap om huvudpersonen Rozelle och året i fråga. Pete Rozelle tillträdde sin post efter 1959 års säsong, efter att dåvarande commissioner och Eagles starke man Burt Bell hastigt hade avlidit. Rozelle, som bara var 33 år vid tidpunkten, var inget självklart val. Visst hade han jobbat några år i ligan inom Rams organisation, men många tyckte att Rozelle var aningen för ung för att inneha ligans viktigaste jobb. Men man gjorde helt enkelt så att man fick ju rösta om det, och efter hela 23 omröstningar bland ägarna, så stod han där till slut som vd i januari 1960. Vid tidpunkten för Rozelles tillträde var ligan aningen rörig och matcherna spelades många gånger inför halvtomma läktare. Rozelle hade dock en stark tilltro till ligan och kom under de följande åren att genomföra en rad förändringar som skulle förändra ligan monumentalt. När vi kommer in i historien 1963, då sågs Rozelle dock fortfarande som en smart, men ack så ung och oerfaren man. Ägarna i ligan var inte missnöjda direkt, men den här respekten och förståelsen för vad han egentligen på att uträtta, den fanns inte riktigt där. Åtminstone inte ännu. 1963 kom dock att bli ett annorlunda år. Inte bara för Rozelle, utan för hela USA.
Number 1.
Den första händelsen som vi ska ta sin titt på är det här med integritet. Och då mer exakt är rykten om att spelare är bättre på sina egna matcher som kretsar kring ligan. Rosells vision för ligan hade ingen plats för den här typen av skandaler, utan ligans integritet och rykte var A och O för att kunna lyckas. Rosell insåg snabbt att om det fanns någon substans i ryktena var det av oerhörd vikt att agera så snabbt som möjligt och kväva en eventuell skandal i sin linda. För att komma till botten med det hela startades en utredning som skulle ta 102 dagar att genomföra. Media hade självfallet redan börjat skriva om ryktena och belackarna internt inom ligan hade börjat vädra sina åsikter om Pete Rosells till synes slöa utredningstempo. Media tyckte dessutom att Rosell var en tråkig typ eftersom han var totalt ointresserad av att uttala sig i frågan. Något litet hundben kunde han väl ändå slänga åt deras håll. Men icke. Rosell ville inte föregå utredningen och valde därför att hålla media på halster. I början av april 1963 var dock Pete Rosell redo att presentera vad han kommit fram till. Överst på listan av syndabockar stod två namn som Rosell visste skulle skapa rubriker. Detroit Lions linjeman Alex Karras och Green Bay Packers Paul Golden Boy Hornung. Att listan denna dag inte stannade vid dessa två namn var självfallet illa i sig. Men det var i dessa två fall som Rosell hade kommit fram till att böter inte skulle räcka utan att en längre avstängning var på sin plats. Att dessa två spelare dessutom var superstjärnor gjorde inte saken direkt lättare eftersom media skulle bli helt galna när de fick reda på detta. Med all rätt visserligen. Vilka var då dessa två superstjärnor? Ja, Karras och Hornung var visserligen lika på så sätt att de var stjärnor i ligan, men samtidigt var de två väldigt olika karaktärer. Alex Karras var nästan till en karikatyr på tuffing, som hade ett CV som var fullt av trubbel. Strax innan denna bettingskandal hade han varit i trubbel för att köpa en bar som var starkt associerad med bettingliknande element, som brukar heta i dessa sammanhang. Motvilligt hade han den gången dragit sig ur affären. Och för er som undrar så det här med ordet element så återkommer det ganska ofta i NFLs historieböcker. Det är ofta ett sätt att skriva maffian med ett annat ord, så akta er för element rent generellt. På planen var Karras en stentuff defensive tackle och för att mäta hans tuffhet, om man nu kan mäta tuffhet på något sätt, kan det nämnas att Chicagos gamle spelare och coach Mike Ditka beskrivit Karras som den jävligaste spelaren han någonsin mött. Och Ditka brukar inte skräda med orden om vi säger så. Det andra namnet på listan var som sagt Paul Hornung, som på sätt och vis var Karras raka motsats. Hornung bar smeknamnet Golden Boy efter att ha enhälligt valt som 1959 års Heisman-vinnare och sedan draftsats som nummer ett. Han var en man som älskade rampljuset och rampljuset älskade honom, om vi säger så. Att stänga av dessa två giganter inom sporten var självfallet inte helt enkelt och skulle rendera en hel del spaltmeter i media. Förutom detta skulle naturligtvis inte lagen, Detroit och Green Bay, bli särskilt glada. Och framförallt var Rosell orolig för reaktioner från Packers mäktige coach, Vince Lombardi. Han ringde därför upp honom och bad honom infinna sig personligen på NFLs högkvarter i New York för att de båda skulle kunna ta det mellan fyra ögon. Lombardi lär då ha surnat till och förklarat att han minsann hade ett lag att coacha och inte hade tid att åka till New York för att prata med den unge vdn. Rosell ska då ha sagt att det var en order och sedan slängt på luren. Rosell var kanske inte helt nöjd med sitt agerande här, men framförallt var han lite orolig för hur Lombardi skulle reagera. Men Packers coach hade insett hur den organisatoriska hierarkin faktiskt såg ut och infann sig till slut på Rosells kontor den följande dagen. Väl där blev han presenterad med ett digert material som förklarade på ett tydligt sätt vad Hornung hade haft för sig. Efter att han gått igenom materialet lär Lombardi lugnt och sansat tittat upp från mappen och konstaterat: "Du måste göra det." Varje Rosell hade svarat med ett stilla: "Ja." Efter att de båda konstaterat att allt annat än avstängning var omöjlig gick de tillsammans iväg till en närbelägen bar och tog en drink för att stärka sig inför den annalkande stormen. Nästa dag gick sedan Rosell ut framför den samlade presskåren och meddelade sitt beslut att Karras och Hornung stängdes av på obestämd tid samt att en rad andra spelare i ligan bötfälldes med $2,000 vardera. Karras och Hornung kom att vara avstängda för hela säsongen 1963. Karras på sitt udda bad boy-manér nyttjade tillfället att gå över till fribrottning istället. När han sedermera återvände till NFL så vägrade han göra landslingningar eftersom han inte ville riskera vidare avstängningar för betting. Ett lite diskret ställningstagande kring vad han tyckte om situationen och Pete Rosell. Rosells agerande vållade självfallet stor uppståndelse under de direkt efterföljande dagarna. Men relativt snart ebbade skriverierna i tidningarna ut och media återgick till den vardagslunken igen. Och inte bara där. Åtgärden fick även en bred förståelse bland ägare och fans och till och med Vince Lombardi för den delen. Dallas Cowboys karismatiska general manager Tex Schramm har i efterhand beskrivit detta tillfälle som tillfället då Roselle en gång för alla vann allas fullständiga respekt. För många var detta dagen då Roselle gick från en pojkspoling på NFLs kontor till den store idrottsledaren.
Number 2.
Nästa punkt på vår lista som vi ska diskutera idag är egentligen en sak som kanske inte var vid ett specifikt enstaka tillfälle utan ett arbete som pågick under väldigt, väldigt lång period. När Peter Roselle tog över ligan så var det en liga som var i oordning. Mycket behövde fixas. Det var ägare som byttes, det var arenor som behövde upprustas. Exempelvis så fanns det flertalet arenor som till exempel delade arena med baseballlag. Jag tror det var hela 12 stycken som var i den sitsen. Det här gjorde självfallet att ägarna ville ha nya arenor. Och ibland även kanske flytta lagen till andra orter. Ja, Peter Roselle var oftast på resa hela tiden i sitt arbete. Alltid var det någon eld som skulle släckas eller någon ägare som på något vis behövde stöd i arbetet. Där vi befinner oss i historien så var NFL i en sits där sporten blev allt mer populär. Men för att utvecklas så krävdes att organisationen och infrastrukturen kring lagen förändrades radikalt. Ett arbete som under 1960-talet kom innebära expansioner av lag, nya ägare och nya arenor. Det här var naturligtvis förändringar som inte kom gratis. Ja, National Football League stod inför ett behov av en struktur som kunde underlätta dess tillväxt och öka dess ekonomiska styrka. En av de mest betydelsefulla insatserna från Peter Roselle under denna period var införandet av en helt ny affärsmodell. Modellen innebar att lagen skulle dela sina intäkter, vilket säkerställde att sport inte bara blev en produkt för storstäderna utan även för landsbygden, inklusive platser som till exempel Green Bay. För att genomföra detta förslag krävdes en lagändring. Den ursprungliga lagen ändrades till The Sports Broadcasting Act of 1963 efter ihärdigt lobbyarbete i Washington. Denna ändring tillät NFL att sälja sina sändningsrättigheter som en enda enhet, vilket öppnade för möjligheter att förhandla om mer lönsamma tv-avtal med nätverken. Detta ledde i sin tur till ökade intäkter och popularitet för NFL. Särskilt viktigt var det som sagt att upprätthålla balansen inom ligan och förhindra att storstadsregionerna skenade iväg både sportsligt och ekonomiskt jämfört med landsbygden. Om Vince Lombardi var missnöjd med utgången av bettingskandalen så var han mer nöjd med den här utvecklingen. Han uttryckte som att lagändringen probably saved Green Bay och kallade den för en klok förflyttning. Denna lagändring var en avgörande faktor som bidrog till att NFL utvecklades till den enormt framgångsrika liga och kommersiella gigant som den är idag. Peter Roselles initiativ och vision för att ena ligan och sälja tv-avtal gemensamt spelade en central roll i denna utveckling. Frukten av Roselles förändringar blev kanske inte omedelbart uppenbara, men under hela 1960-talet upplevde ligan en enorm tillväxt, både ekonomiskt och geografiskt, genom etablering av nya lag och platser som Dallas och nya fina tv-avtal.
Number 3.
Men Peter Roselles 1963 var långt ifrån över. Och om han hade vunnit en indirekt seger genom sitt hanterande av bettingskandalen och NFLs ekonomi, så var det bara en försmak av vad som väntade honom runt hörnet. En prövning som skulle pressa hans beslutsfattande till det yttersta. För det uppmärksamma av er lyssnare som kanske slog på det avsnitt direkt när det släpptes, så kan datumet ha fångat er en uppmärksamhet. Den 22 november. Ett datum som naturligtvis inte är valt av en slump. För idag, när detta avsnitt når era öron, är det 60 år sedan tre ödesdigra skott ljöd i Dallas under president Kennedys bilkortege.
In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago.
Nyhetsflödet från Dallas sände en chockvåg genom hela världen. Och idrott var det sista på någon sinne denna dramatiska eftermiddag. Landet var förlamat av sorg och medierna dominerades av rapporter om mordet på president Kennedy. Händelsen i Dallas skulle även få en direkt inverkan på vår vän Pete Russell som befann sig i en situation där han var tvungen att fatta ett snabbt beslut. John F. Kennedy förklarades död på Parkland Memorial Hospital under fredags eftermiddagen. Russell hade knappt 48 timmar på sig att bestämma hur ligan skulle agera. Skulle helgens matcher ställas in som en gest av respekt för Kennedy? Eller skulle spelet fortsätta för att visa nationens motståndskraft? En omöjlig situation att navigera igenom på något vis. Den andra ligan, AFL, agerade snabbt och meddelade att deras liga inte skulle spela den helgen. När nyheten nådde Cleveland Browns general manager Art Modell ringde han omedelbart upp Pete Russell och föreslog att NFL också skulle skjuta upp sina 7 planerade matcher för söndagen den 24 november. Russell övervägde naturligtvis Modells råd, men han tog också direkt kontakt med Vita huset. Pierre Selinger var nämligen inte bara Kennedys presschef, utan var även en gammal skolkamrat till Pete Russell från deras tid på University of San Francisco. Selinger trodde dock att presidenten, som hade varit ett stort fotbollsfan, skulle ha velat att matcherna spelades. Han ansåg också att idrotten kunde erbjuda folk en välbehövlig paus i sorgarbetet. Förutom Selingers input i frågan så var det också så att Dallas Cowboys och Washington skulle ha borta match under helgen. Vilket på sätt och vis skulle kunna förenkla det lite genom att det inte skulle vara match i någon av de här städerna. Motiverad av dessa faktorer samt samtalet med sin vän Selinger så beslutade Pete Russell att NFL-matcherna skulle spelas som planerat. Målet var att på något sätt återgå till någon form av normalitet i USA. Det sägs även att familjen Kennedy stöttade beslutet att spela matcherna. Och John F. Kennedys bror, Robert, tackade senare Pete Russell offentligt under en match i Philadelphia några veckor senare. Men självklart var det ingenting som var normalt den söndagen. Mindre än en timme före avspark i de tidiga matcherna så sköt nattklubbsägaren Jack Ruby den mordmisstänkte Lee Harvey Oswald. I Pittsburgh spelade till exempel Bears och Steelers oavgjort 17-17. Men saker var inte som de brukade vara. Steelers running back Dick Hoke beskrev ställningen som: "Ja, innan match brukar vi prata om hur vi ska hantera blitzar. Istället sa vi saker som, hörde du att Oswald blev skjuten?" Nej, det blev inte helt bra. Men samtidigt hade Russell ställt sig inför nästan omöjligt beslut. Han kanske tog fel beslut, men intentionen var någonstans god. Vi lär oss alla utav sådana här situationer och knappt 53 månader senare så insåg Major League Baseball att öppningsdagen måste skjutas upp efter mordet på Martin Luther King Jr. Och tittar vi i modern tid, dagarna efter den 11 september till exempel, så stod NFL handfallna och osäkra på hur de skulle agera följande söndag. Då var det dock en liten men högljudd grupp spelare, inklusive Giants Michael Strahan, som modigt och övertygande sa det: "Nej, låt oss reflektera över detta istället. Snälla." Pete Russell kom att leda ligan i väldigt många år efter detta. Och många framgångsrika år ska det sägas. Men själv återkom han ofta till händelserna kring Kennedy-mordet. För även om det fanns folk som tyckte att han gjorde tog rätt beslut så fanns det självfallet de som tyckte att han tog fel beslut den helgen. Det ska dock sägas att ur ett ekonomiskt perspektiv så hade det ingen som helst betydelse för ligan. Pengarna skulle strömma in oavsett om man ställde in matchen eller inte, så det var inget ekonomiskt incitament bakom hans beslut. Men någonstans så var det något som gnagde i honom livet ut att han inte hanterade den här situationen på vad han tyckte var rätt sätt. Det vill säga att matcherna borde ha ställts in. När man idag blickar tillbaka på Pete Russells arv så är det med stor vördnad som många nämner hans namn. Och han anses idag vara en av de kanske den mest inflytelserika personer som överhuvudtaget funnits i ligan. Redan en dryg månad efter Kennedy-mordet så blev också Russell uppmärksammad för sina bedrifter under 1963. Kanske inte just för insatserna under den här helgen i slutet av november, Men hans insatser kring hur han hanterat bettingskandalen och försvarat NFLs integritet samt hans arbete med att förbättra ekonomin och det förutsättningar för att kunna förhandla tv-rättigheter och dylikt med de stora kabelbolagen. Det som först då lyfte fram dessa egenskaper i ljuset var tidningen Sports Illustrated som förändrade sin Athlete of the Year till Sportsman of the Year, vilket gjorde att den då även kunde inkludera ledare av olika slag. Och 1963 års Sportsman of the Year var helt enkelt Pete Rozelle som fick priset för dessa bedrifter. För er som är nyfikna på mer sådant så kan vi säga att Sportsman of the Year brukar delas ut någonstans i december numera. Och bland de tidigare pristagarna så kan vi nämna till exempel J.J. Watt. Dock fick han inte det för sina bedrifter på planen utan för sina bedrifter kring insamlingarna av medel till det översvämningsdrabbade Houston för några år sedan. Det var väl egentligen allt vi hade från dagens program. Det var egentligen en summering av Pete Rozelles 1963. Ett år där han försvarade NFLs integritet genom den eventuella bettingskandal som var i vardande. Vidare tog vi även oss en titt på ekonomin och hur han lobbade för lagändringar som gjorde att ligan kunde förhandla tv-avtal i grupp och inte enskilt. Något som egentligen låter som en kanske liten sak men som gjorde att ligan blev starkare och en mer inkomstdrivande enhet tillsammans. För er som följer NFL nära så vet ni att just ordet balans är något som återkommer. I allt från delade intäkter i ekonomin till det här med till exempel draften, som också är ett litet besynnerligt system egentligen där det sämsta laget får välja först. Men också någonting som garanterar tävlingsbalansen. Det vill säga att lagen ska vara någorlunda jämna allihopa. Eller för att inte tala om salary cap och dylikt system som gör att inte alla stjärnor kan samlas på samma ställe. Allting handlar egentligen om att vi är tillsammans en enda producerande enhet med ett mål att göra det bästa för sporten i det hela. Det där var allt för idag. Jag hoppas att ni tyckte det var lika intressant som jag gjorde. Om ni har tips på vad vi kan ta upp i den här podden så är det bara till att höra av sig. Hitta mig på Twitter eller X eller vad vi nu kallar det under @fogelinper. @fogelinper. Och jag stavar Per som man bör stava det. Dessutom går det bra att mejla till info@nflsupporter.se. info@nflsupporter.se. Tills nästa gång vi hörs, då jag tror vi ska prata om män med riktigt breda cowboyhattar, så får ni ha det riktigt gott. Och glöm nu inte bort att fira Thanksgiving imorgon. Då blir det 3 matcher. Ha det gott!